Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ida Björnstjärna.
Och mig, Ann-Katrin Kådan.
Och idag är vi väldigt glada att få välkomna Maja Höjer som är enhetschef på socialkontoret i Norrköping med specialområdet våld i nära relationer.
Varmt välkommen.
Tack.
Välkommen Maja. Kan inte du berätta, vad gör man om man är enhetschef på socialkontoret? Vad är socialkontoret?
Socialkontoret i Norrköping är ju en ganska stor organisation. Om man ska tänka Norrköpings kommun så är ju den indelad i ganska många kontor med många olika ansvarsområden. Och där finns det ju, man kan säga att det finns flera hårda nämnder, tekniska kontoret, de som har hand om lokaler. Och så finns det mera mjuka nämnder som jobbar med människor. Och då har vi hela utbildningskontoret som jobbar med skolfrågor. Det finns de som jobbar med försörjningsstöd. Och så jobbar jag på socialkontoret och vi jobbar utifrån lagstiftningen, socialtjänstlagen och tvångslagar, LVU och LVM, det är väl våra största områden egentligen. Och socialkontoret är indelat i flera olika delar där vi jobbar riktat både mot barn och unga men också mot vuxna. Och en del av socialkontoret jobbar med myndighetsutövning där man utreder och fattar beslut om stöd och bistånd. Och så finns det delar som då jobbar mer med utförare, säger vi. Men att man alltså utför socialt arbete på uppdrag av myndighetsutövningen. Och det kan vara boenden, det kan vara öppenvård, missbruksbehandling, olika former av stödinsatser för människor som har olika former av utsatthet och behöver stöd.
Vad kan sån här öppenvård vara för någonting?
Ja, vi har en ganska stor öppenvård som handlar om missbruksbehandling. Där man kan gå i intensiv behandling varje dag för sitt missbruk. Eller man kan gå i samtal en gång i veckan till exempel. Och jag är ansvarig för en enhet som heter Frideborg där vi har en öppenvårdsdel som jobbar då riktat mot våld i nära relationer. Och där vi möter människor som lever eller har levt med våld i nära relation. Och Frideborg finns i flera delar. Så det är en öppenvårdsdel och det är ett skyddat boende för personer, kvinnor med barn eller utan barn som behöver just skyddat boende.
Så det finns, du har ju nämnt Frideborg, Ellen, Elsa. Ellen, det var...
Det är ett behandlingshem för kvinnor i missbruk. Och då kanske man blandar ihop det med Elsa. Men Elsa är ett boende för kvinnor i missbruk. Och på Elsa är... Det är många som är aktiva i sitt missbruk. På Ellen har man ju gjort ett val att man vill gå in i en behandling för att bryta sitt missbruk. Men på Elsa bor kvinnor som är aktiva i sitt missbruk. Så det är ganska stor skillnad på det sättet.
Just det.
Och det man vet utifrån forskning som man har gjort, det finns inte jättemycket forskning, men det man vet om kvinnor som lever i missbruk är att de är extremt våldsutsatta. Mm. Mm. Och jag kan nästan säga att alla som jag har mött är utsatta för våld eller har varit utsatta för våld.
Mm.
Och det är många som är utsatta för ganska grovt våld. Mm. Och kvinnor i missbruk är en av, regeringen har tagit fram särskilt sårbara grupper av personer som då är utsatta för våld i nära relationer. Och då är kvinnor i missbruk en särskilt sårbar grupp. Det är kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor i hbtq-relationer, unga kvinnor, äldre kvinnor. Och egentligen så kanske inte de är mer våldsutsatta. Men ibland så tänker man ju, eller man tänker att de har svårare att nå vården. För att man kanske har en bild av vem är en misshandlad kvinna.
Mm.
Och en gammal 80-årig, 90-årig dam som har mycket blåmärken. Alltså hon har fallit eller hon har svårt att be om hjälp. Hon kanske är uppvuxen med att det här är ingenting man pratar om.
Mm.
Vilket gör att hon har svårare att liksom få rätt stöd.
Mm.
Kvinnor i missbruk. Där har man nog en syn i allmänhet, inte bara vi i vården utan människor i allmänhet tänker att de får skylla sig själva.
Mm.
Alltså, ja, om de bara slutade missbruka skulle de inte vara våldsutsatta.
Mm.
Och de är ganska gapiga och jobbiga och då så tar man inte dem på allvar när de söker vård heller.
Mm.
Och man frågar kanske inte så mycket om våldsutsatthet utan... Mm. Ja, de är besvärliga klienter och patienter. Och är ju inte heller alltid så pigga på att söka vård för att de vet att de inte får så bra hjälp.
Mm.
Vet man varför de är extra utsatta för våld? För att män som har missbruksproblematik också är mer aggressiva? Eller hur ska man förklara?
Alltså, så är ju förstås att... alkohol och droger gör ju någonting med gränser och humör. Men de är också skyddslösa för att de kanske inte har någonstans att bo.
Mm.
De är i en beroendeställning ännu mer till en partner som kanske kan skydda dem mot andra. Som kan hålla dem med droger.
Mm.
Så att de är ofta liksom i en beroendeställning som gör att de är utsatta. De har... i en del missbrukskretsar, om vi nu pratar om narkotikamissbruk, så golar man inte, man tar inte hjälp av polis till exempel, för då kanske man får väldigt många på sig som tycker att man är en golare eller så att på det sättet är man mer utsatt och beroende av den andra på ett sätt då. Sen är kvinnor i missbruk. Det finns en forskning som säger att de också är mer utsatta av andra. Alltså de är utsatta av vårdpersonal också. De kan bli utsatta av poliser, väktare,
vård. Av våld alltså, eller liksom kränkningar?
Av kränkningar och våld.
Så när man är utsatta i alla situationer?
Ja. De är liksom ett lätt byte att sparka på. De ligger redan. På ett sätt.
Men kan man säga, eller har man sett att det finns någon koppling mellan liksom socioekonomnivå och våldsutsatthet, att det är i fattiga områden att det är mera våld mot kvinnor än i rika villaområden till exempel, eller är det liksom en fördom?
Ja, alltså jag, för mig är det en fördom.
Ja.
För att jag tycker att jag har sett och mött kvinnor ur alla samhällsklasser. Både rika och fattiga och svenskar och invandrarkvinnor och kristna och muslimer och ateister. För mig handlar det om makt. Makt och kontroll. Mäns makt över kvinnor till ganska stor del. Sen kan man förklara våld i nära relationer på massa olika sätt. Och det finns, det är inte liksom en sak, det är inte... Alla män använder inte våld. Så att det kan vara liksom ännu lättare att bli en våldsutövare om man har ett missbruk också. Mm. Eller om man har taskigt och man är uppvuxen med våld eller med dysfunktionella mönster där man aldrig har lärt sig att kommunicera på ett annat sätt än med våld. Men jag kan inte se att det är liksom en klassfråga till exempel, att det är fattiga som har det så. Utan vi möter, på Frideborg så möter vi alla samhällsklasser, alla kvinnor. Och jag tänker att om ni två tänker er in i er bekantskapskrets eller kompisar och ni kanske har varit på någon fest någon gång där någon har spårat ut och är taskig mot sin tjej. Eller, i alla fall så är det så för mig att jag har flera som jag i mitt liv har träffat. Vanliga tjejer som är utsatta av vanliga killar.
Så hur det är med liksom marginella skillnader i statistiken så kan man ju utgå ifrån i alla fall att man inte ska ha några fördomar med den kvinna man träffar, utan det kan vara hur som helst.
Absolut, ja. Absolut. Det kan man absolut utgå ifrån. Och det är många kvinnor som är utsatta. Sen är det också män som är utsatta. Män som är utsatta av andra män eller män som är utsatta av kvinnor. Det finns ju kvinnor som är våldsutövare förstås. Det finns i homosexuella, bisexuella par att man använder våld. Men det finns ju förstås män som är utsatta av kvinnor. Och det är viktigt att poängtera att det här är inte bara kvinnor som är utsatta av män. Men det stora samhällsproblemet är kvinnor som är utsatta av män. Så att jag pratar gärna om att det är kvinnor som är utsatta av män. Men givetvis så är det precis lika hemskt för en man som är utsatt av en kvinna eller av en annan man. Och det är väl också så att en man som är utsatt av en kvinna för våld i nära relationer har kanske ännu svårare att bli tagen på allvar. För då tänker man, men han kan väl slå tillbaks. Han är ju starkare, eller det är väl bara liksom, man kan inte förstå att en kvinna använder våld mot en man. Så den mannen som söker den hjälpen, det ser vi också, kan ha svårt att bli tagen på allvar eller att man frågar honom om våld till exempel överhuvudtaget.
Jag tänkte bara om vi kan gå igenom vad våld i nära relation är. Alltså vad är våld och vad är nära relation?
Ja, jättebra. Våld, vi har en ganska bred definition av våld. Den har vi tagit från en organisation i Norge som heter Alternativ till våld. En psykolog som heter Per Isdal som jobbar där som har, tror det han som har myntat. Det han säger och det vi tänker, det är egentligen att våld är allt som du gör mot någon annan där du tvingar den att göra någonting mot dess vilja eller hindrar den att göra någonting mot sin vilja egentligen. Du både förhindrar eller du tvingar någon att göra. Och våld har flera olika uttryck egentligen då. Och det är ju det som man kanske vanligast tänker på, det är fysiskt våld. Det är ganska lätt att förstå.
Det förstår man.
Och fysiskt våld är väldigt sällan ensamt, utan psykiskt våld är ju jättevanligt. Och psykiskt våld kan ju vara hot, det kan vara kränkningar, isolering, man får inte träffa vem man vill, man skrämmer någon, säger att du får inte träffa dina barn eller pratar med barnen om hur dålig mamma är eller en massa olika sätt för att trycka ner och förminska den andra personen och få ett övertag psykologiskt. Så psykiskt våld, fysiskt våld. Många kvinnor pratar ju om och säger att det psykiska våldet är mycket värre, sätter djupare spår och liksom blåmärken läker, men det gör inte kränkningar eller Sen är det sexuellt våld, där man på olika sätt utsätter den andra för sexuella handlingar. Man kanske blir tvingad att göra saker mot sin vilja. Det är våldtäkt, det är förstås en jättegrov form av våldtäkt. Men det finns ju andra sätt också. Bli tvingad att titta på porrfilm, tvingad att göra sexuella grejer som man egentligen inte vill.
Och det kan väl också vara att man kanske inte står med en kniv i luften, utan att man är ändå så i underläge och rädd för vad händer om jag säger nej, eller det blir bara bråk, eller det är lika bra att jag inte gör någon grej av det här nu.
Absolut, och det kommer vi till. För det finns också materiellt våld förstås, att man har sönder den andras saker. Ofta kanske viktiga, värdefulla saker, fotoalbum, minnen, sånt som betyder
sig fulla. Klipper sönder kläder.
Absolut, finaste blusen. Eller, socialt våld är ju liksom en del i det här, att man inte får träffa vem man vill. Man blir på olika sätt förhindrad. Och det kan ju vara både genom hot, men det kan ju också vara mer subtilt. Liksom. Men du är så dålig. Det är ingen av dina vänner som egentligen vill träffa dig. Mm. Det borde du fatta.
Man blir nedbruten.
Ja. Och då kommer vi till det som vi kallar för latent våld. Och det är väl när relationen är liksom färgad av de här andra ingredienserna. Både kanske fysiskt och psykiskt våld. Och då kan man säga, latent våld är ett våld som inte går att ta på. En hel familj kan veta att nu gäller att sitta tyst vid matbordet utan att den som är förövare egentligen säger ett ljud. Bara genom hur man ställer ner en kaffekopp på bordet. Eller hur man öppnar ytterdörren när man kommer hem.
Man vet att nu väntar våldet.
Det känns i hela luften. Och det är egentligen, det är ju ingenting som man kan polisanmäla. Så jag är utsatt för latent våld. Utan det är liksom mera någonting som finns när de andra delarna finns. När man har skrämt någon. Och jag tänker egentligen, jag har träffat flera kvinnor där. Man kanske inte har varit utsatt för fysiskt våld så många gånger. Men har det hänt 1, 2, 3 gånger så vet man att det kan hända igen. Och då anpassar man sig efter det hela tiden. Och då behöver ju inte den andra använda fysiskt våld. Utan det räcker ju med en blick eller ett ord så vet man.
Kan man säga någonting om vad det är som gör att män utsätter kvinnor för det här? Och att, det är klart de är starkare och sådär, men våldet sitter ju i hjärnan, tänker jag. Vad beror det på? Varför gör de så här?
Jag läste att det finns här behandlingshem för män som har varit våldsamma i sina relationer.
Ja, det vet inte jag. Vi jobbar ju med män som utövar våld. På Frideborg har ju vi 3 delar, och då är det ju samtal med våldsutsatta, samtal med våldsutövare och samtal med barn som lever med våld. Och våldsutövare, alltså att man använder våld, det finns ju många olika förklaringar på det. Och en förklaring är ju givetvis att man själv är uppvuxen med våld. Att det är det sättet man har lärt sig att man är, eller det är så man uttrycker sig. Kan ha svårigheter i kommunikationen, svårighet med tillit, dålig självkänsla. Det handlar ju om makt och kontroll och att man vill ta makt. Men man kanske egentligen är ganska maktlös. Och då är det, vart kan jag få makt över min partner? Rädsla för att bli övergiven. Så håller man fast den andra ännu hårdare kanske. Fast det är tecken på andra saker. Psykiska besvär förstås. Svårigheter i kommunikation. Det kan också vara att man hamnar i en krissituation eller att man har andra svårigheter. Där kan ju arbetslöshet, dålig ekonomi förstås bidra till att man hamnar i en situation där man inte har makt över någonting. Att man befinner sig i en kultur där det är okej att använda våld mot kvinnor. För det är klart att säger kompisarna Yes. Så här behandlar vi brudarna. Då är det också lättare att göra det än om andra män står upp och säger, men så där kan vi inte göra, så där kan du inte göra. Ja, du måste ju ha hjälp. Så att befinna sig i en kultur, och därför är det jätteviktigt att samhället reglerar det här, säger ifrån. Och där har det ju, om man ska se, det är inte liksom 1982 blev det ett allmänt åtalsbrott att misshandla en partner. Innan så har det ju, då har ju kvinnan varit tvungen att anmäla. När det blir allmänt åtalsbrott så kan ju polisen själv göra upprätta en anmälan.
Men där kan man väl säga att det finns en väldigt stor skillnad mellan våld, alltså traditionellt våld som liksom svenska män utsätter sina kvinnor för, och hedersrelaterat våld. Just det där att i Sverige är det ju väldigt socialt stigmatiserat att slå sin partner. Så att om man gör det, då gör man det inom, när ingen ser. Om Ann-Katrins man skulle slå Ann-Katrin, så skulle ju jag. Eller rättare sagt så här. Om du skulle vara utsatt för våld av din partner, då skulle ju alla i din familj reagera på det. Men med hedersrelaterat våld kan det väl vara att det finns i en hel familj en acceptans att om en kvinna beter sig på ett visst sätt, så är det liksom någonting som flera är med att försöka trycka ner, om man ska säga.
Ja, jag förstår vad du menar.
Men jag ska formulera det. Men att det är en ganska stor skillnad att ett beteende är liksom accepterat av en grupp eller inte.
Absolut. Sen tänker jag att det skulle vara svårt för Ann-Katrin att söka hjälp och stöd ändå. För att jag tror att hennes släkt och vänner skulle ändå inte riktigt förstå. Och när de fick höra att du hade kanske varit i flera år våldsutsatt. Ja, men vad är det för fel på dig som inte har lämnat din partner? För det är det som kvinnor möter. Och om de sen säger till sina vänner att nej, men jag har gett honom en chans till. Han har sagt att han ska förbättras och nu ska han söka hjälp. Och så, då säger de anhöriga, men du är inte klok. Det är bara att lämna han. Och då kommer du nästa gång det händer någonting ha svårt att berätta det för dina kompisar, för du är rädd att de tycker att du är knäpp. För det kanske du tycker själv också.
Och jag har så många frågor om det här.
Ja. men om man ska prata om hedersrelaterat våld, så är det ju också så att om jag tänker att jag skulle vara utsatt av min man, då kanske jag, om jag ändå valde att jag behöver lämna hemmet, jag behöver liksom ta vägen någon annanstans, jag kan inte bo hemma, då kanske jag har ett kontaktnät där jag ändå är, men jag kan sova hos mamma och pappa, eller jag kan liksom ha kompisar som jag kan fly till. Och är det då en hel släkt som tycker att du har fel, så har du liksom ett nätverk att söka hjälp hos. Så att du kan vara ganska isolerad utifrån att du inte har din familj heller.
Och man kanske förutom sin partner även förlorar sina systrar och sina mamma.
Föräldrar.
Och,
men,
fler.
Ja. Och det är ju jättesvårt beslut förstås. Och pratar vi om unga flickor, säg att man är 15-16, kanske riskerar att bli bortgift med någon du inte vill gifta dig med. Och så ska du kanske ta ställning till att du måste lämna din familj. Och kanske aldrig kan ha kontakt med dina syskon och med din mamma och med dina mostrar och fastrar och kusiner. Och den måste byta bostadsort. Och att vara i den situationen är ju väldigt utsatt. Och man förstår ju att man kanske går tillbaka hem. Eller inordnar sig det livet. För
absolut.
Att,
bara definitionen av våld har vi sagt.
Ja.
Men nära relation.
Ja, nära relation.
Vad kan det vara för relationer ni menar? Liksom?
Vi menar ju ofta parrelationer. Att det är en partner som utsätter den andra. Och det kan ju vara en före detta partner också. Om man har levt tillsammans. Sen kan ju nära relation förstås vara föräldrar som utsätter barn för våld. Det kan vara vuxna personer som utsätter sina föräldrar eller syskon. Men att man har liksom relationer till varandra som är nära. Det är inte en främling som hoppar fram på gatan.
Nej.
Det som också speciellt med våld i nära relationer är att våldet oftast utspelar sig på den platsen där du ska ha din trygghet.
Mm.
Om man jämför då med att man blir utsatt när man går ut. Mm. Så går man hem och stänger dörren och då kan man förhoppningsvis känna sig lite trygg. När det gäller våld mot kvinnor, mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer, så är det oftast det hemma som är den farligaste platsen att vara på. Du är ganska trygg när du går ut, men när du är hemma. Och det är klart, det gör någonting med människor. Om du aldrig kan känna dig trygg hemma.
Ja.
Så att det påverkar ju personerna väldigt mycket psykiskt, tänker jag. Att leva med det här hotet hela tiden. Och du gör det liksom hemma. Men för att återgå till din fråga om definition, så tänker jag att man har en nära släkt, familjerelation, partnerrelation, föräldrabarnrelation.
Men det vanligaste, det som ni tar hand om, det är i partnerrelationen?
Ja, parrelationer eller före detta parrelationer.
Så barn som blir slagna av sina föräldrar, de kommer inte till?
Jo, det gör er, de också. Eller? Det gör de också. Vi möter ju barn som lever med våld eller har levt med våld. Och då kan det ju vara så att man har bevittnat våld då, som man pratar om. Eller, jag tycker att det är ett felaktigt ord att säga bevittnat våld, för det låter som att man står och tittar på våldet. Mm. Och det kan ju vara barn som aldrig ser våldet, men man lever med i det spänningsfältet ändå. Mm. Ligger du i sovrummet bredvid, då exponeras du för våld. Man även om du inte ser det. Så att du lever med våld eller upplever våld, tycker jag, bättre. Exponeras för våld. Men man vet ju att det är ganska stor sannolikhet att utsätter pappa då, mamma, för våld. Så är det stor risk att också barnen blir utsatta för våld. Så att det behöver man nästan ha med liksom. Man ska inte tänka ja, men det är bara henne han slår, det är bara sin fru han slår, utan man behöver tänka att det är stor risk att barnen på olika sätt är utsatta för kränkningar eller olika typer av våld. Och då möter vi barn också i samtal.
Okej.
Sen är det ju så att få samtalsstöd är ju inte att få skydd.
Nej.
Så man behöver ju tänka, vart befinner sig det här barnet nu? Vi kan inte jobba med en traumabearbetning samtidigt som man lever mitt i ett krig. Utan då behöver man först se till att barnet ska inte leva mitt i det här. Och då är det ju andra delar av socialkontoret som behöver liksom utreda, behöver det här barnet något annat skydd eller stöd? Behöver mamman annat skydd och stöd? Så när det gäller barn så jobbar vi ju inte med barn på det sättet i den akuta fasen. Utan det är när det har blivit liksom lugnt för barnet.
Ja, men jag tänkte på, vi har pratat om vad som är våld, vad som är en nära relation och lite sådär. Du nämnde att om man har berättat någon gång och säger liksom att men det här har jag varit utsatt för i flera år. Att man kan få liksom reaktionen, men varför har du inte lämnat? Ja. Så tänkte jag lite, hur brukar det se ut när man hamnar i en sån här destruktiv relation? En av anledningarna, min tanke är att man hamnar ju liksom inte direkt in i ett våldsamt gräl liksom första gången man träffas. Nej. Det är ju en väg dit också.
Ja.
Hur brukar det se ut?
Upptrappningen liksom.
Ja, jag tänker att många beskriver ju att man har träffat, om vi nu pratar om kvinnor som är utsatta av män, men många kvinnor beskriver ju att man har träffat den stora kärleken. Man blir uppvaktad, det är passion. Jag vet inte om ni har gjort det, men jag tänker att när man har gjort det, då vill man ju verkligen ha det. Man vill fortsätta leva med stora kärleken. Så det är inte så lätt att liksom, när det börjar smyga sig på saker som inte känns så himla bra kanske, så vill man ju gärna tänka att Nu är vi tillbaka till det där braiga som det var i början. Och det är en upptrappning av våld. Våldet blir ju liksom grövre och grövre. Det börjar ju inte liksom kanske det första som händer. Men det kan ju smygas in. Makt och kontroll. Något som man från början kanske tycker är lite positivt. Det här med svartsjuka.
Mm.
Ja, men det är ju för att han är så kär i mig eller för att han,
just det.
Ja, han vill ju bara ha mig liksom.
Man känner sig eftertraktad.
Ja, och där finns det ju kvinnor som beskriver liksom, men han ringer, ja, men han ringer 15 gånger om dagen bara för att höra min röst. Och det är ganska skärmigt i början innan man liksom ser att det är mer systematisk kontroll eller vart är du eller...
Det går inte att inte ringa.
Nej. Men både liksom att det smyger sig på, att det blir normalt.
Mm.
Man pratar ju om normaliseringsprocessen.
Mm.
Där man liksom hamnar mer och mer in i våldet utan att kanske heller se vad man blir utsatt för.
Mm.
Men kan man säga att det sker ändå liksom den, om man tänker i ett förhållandes... Kan man säga att det händer ändå ungefär i början av ett förhållande, kanske första året? Eller är det ibland kvinnor som har varit ihop med samma man som har varit jättehygglig i typ 5 år och sen bara helt plötsligt börjar han bli liksom kränkande? Eller jag tänker att det, jag bara gissar nu att det är större risk när man är i den där förälskelsefasen där man liksom inte typ kan leva utan någon, att man är så, att om det börjar smöja sig in då, att det kanske är lättare att man har överseende med det.
Det är lättare att
jag vet inte. Jag tänker bara om min man bara nu skulle bli sjukt otrevlig och bara börja kränka mig, då skulle jag nog inte ta det. Fast det kanske hade varit lättare när man var helt i början förälskad och heroinstinn typ. Jag vet inte.
Samtidigt som man har skaffat sig kanske är mer och mer bunden till varandra.
Jo, men det är klart.
Man har ett hus, kanske man har barn, man har en ekonomi. Men det handlar ju också om att man kanske under en lite längre tid har blivit liksom nedtryckt.
Mm.
Och din syn på dig själv är att det kanske det är så här det är. Jag är inte värd något bättre. Man lägger ju skulden på sig själv och inte på den andra.
Mm.
Så att du ska se att men det här är din man som gör något fel.
Mm.
Det är liksom många kvinnor som tycker att nej, men det där, jag var ju... säger eller sån.
Mm.
Det är inte så konstigt att han gör så här. Kanske inte så tydligt och klart, men ändå en känsla i sig själv. Mm. Att man liksom... skuld är ju jätte... Skuld och skam är ju drivkrafter i våldsprocessen.
Ja, att det inte bara är hans fel att han slog mig, för jag provocerade också fram det.
Mm. Ja, till exempel.
Ja.
Och så är det ju lite att kvinnorna ofta internaliserar eller vad man ska lägga det på sig själva, medan den som utsätter också lägger det på henne. Han inte heller liksom, så han går och tänker det är jag som är fel, det är jag som är fel, utan också tänker eller säger till henne. Sen finns det ju många våldsutövare som också känner skuld och skam, och det gör ju att det är också svårt att söka hjälp för det här problemet, för att man tycker att man själv är så dålig. Men så både att våldet normaliseras, man ser inte vad man lever i, och då blir det också svårare att söka hjälp.
Men om man säger att det finns i alla samhällsklasser, i alla kulturer, i alla utbildningsnivåer, om man ska säga, det känns ju samtidigt väldigt hopplöst, för vad kan vi då göra för att förhindra det? Om det inte hjälper att vi utbildar eller att vi får det bättre ekonomiskt eller att vi, om det...
Jag tänker, om vi nu pratar om till exempel hela den här MeToo-kampanjen som handlar om mäns olika typer av kränkningar av kvinnor. Och det är ju också alla typer av män. Det har vi verkligen sett nu att det inte... Jag läste något just om kvinnor i missbruk häromdagen, att de är extremt utsatta för olika typer av sexuella kränkningar. Men här pratar vi om alla typer av kvinnor i alla samhällsklasser och alla män som utsätter kvinnor. Och
Just idag är ju läkarnas MeToo-upprop faktiskt.
Idag.
Så att det är ju även inom vården.
Jag tänker det, och det förekommer verkligen överallt. Ja. Och det är ju också ett uttryck för en kvinnosyn, en manssyn, en norm. Alltså jag är ju alldeles väldigt förhoppningsfull i att man kan förändra. Men jag tror inte det är någon quick fix.
Nej.
Utan det är nog ett jättelångt systematiskt arbete. Och det behöver ske på alla nivåer. Vi kan inte bara sitta och liksom erbjuda behandling till de som är utsatta och de som är utöver. Utan det måste komma signaler från alla delar i samhället att det här är inte acceptabelt. Det här är inte en syn på kvinnor som vi vill ha. Mm. Eller på människor.
Mm.
Så jag tror absolut att det går att förändra. Men man behöver göra det på olika nivåer. Och vi jobbar kanske mycket på individnivå. Att vi hjälper de som redan är i det.
Mm.
Och där tänker jag också att det är klart. Är man uppvuxen med våld. Mm. Både att du har använt eller liksom bevittnat våld. Och blivit utsatt för våld. Sett... Ja, ska man förklara om man har sett en förälder använda våld och man tar efter det beteendet. Men det kan också vara att du har varit utsatt för våld som barn. Och då har man ju ännu liksom svårare att skydda sig själv som vuxen. För det är också normaliserat att våld i familjen är liksom ett sätt att leva. Och det är klart, när ska man upptäcka att så här vill jag inte ha det? Mm. Alltså vad behövs då?
Men det måste ändå ha blivit bättre, tänker jag. Alltså barnaga blev ju förbjudet någon gång på 70-talet var det väl. Och det måste ju vara betydligt mindre vanligt idag ändå.
Det tror jag.
Bara om man tänker sexuella trakasserier och våld, sexuellt våld, det finns ju i allra högsta grad absolut fortfarande idag, verkligen. Mm. Men det har ju ändå skett en stor förändring. Mm. Om man tänker som läkaruppropet, om man tänker att vara ung läkare för 40 år sedan, eller bara, behöver inte gå så långt tillbaka, det var ju... mycket värre än idag i den aspekten. Mm. Så att det går ju framåt.
Mm. Jag tänker det. Men jag tänker att till exempel när en kvinna idag polisanmäler att hon har varit utsatt för våld i nära relationer, då behöver det en utredning gå ganska snabbt. Mm. Och det gör det inte idag. Om inte mannen blir häktad. Och det är sådana saker som man behöver liksom fortsätta jobba med. Som jag tänker, du nämner barnaga, och det har ju varit jättebetydelsefullt att den lagstiftningen kom. För att då visade samhället, det här är inte okej. Okay.
Mm.
Och sen fick man jobba på olika nivåer med det. Men samhället måste visa att det är inte okej att män slår sin partner. Och då ska man inte bli bemött med, men... det var ju hemma. Vi kanske inte ska lägga oss i. Eller man får skylla sig själv. Och jag säger inte att det är så. Men ibland är det så. Och bara att det tar tid. Och att kanske ett förhör kommer efter ett halvår, ett år.
Mm.
Gör ju förstås helt... att man som målsägare backar på det. Och så blir det ingen fällande dom.
Mm.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men om man tänker så som jag och Ida eller andra i vården, vår möjlighet att hjälpa inom vårt yrke är ju liksom att upptäcka det här även hos patienter som inte söker för det. Och vad är det som, vilka tecken kan vi liksom se hos de här oftast då kvinnorna? Alltså vad ska man vara uppmärksam på?
Ja, dels så är det ju förstås då olika fysiska skador. Och jag tänker att man inom psykiatrin skulle behöva fråga om våld. Ibland så kanske man inte ser det, men det är ju väldigt, jag tror att det är väldigt mycket psykosomatiska besvär. Så det visar sig. Många
söker
är väldigt
vård.
Ja, men jag tror att många är vårdsökande. För smärtor i kroppen, magbesvär. Men jag tror att man berättar ju aldrig om
lite diffusa andra besvär.
Ja, det tror jag. Och jag tänker att det finns ganska många som jag tror lider av PTSD till exempel. Och då finns det ju jättemånga diagnostiserade besvär. Eller liksom på grund av det traumat. Men jag tänker också att det är många som inte lider av PTSD men som har jättestora svårigheter för att man är rädd, att man har dålig självkänsla. Men jag tänker att inom sjukvården så behöver man liksom se signaler.
Man kan väl generellt tänka så att om man har ett blåmärke på ett ställe som är lite konstigt. Ja, men vissa ställen, om man snubblar så kanske man skrapar i knäna eller vad vet jag. Så man kan tänka sig in i, om man får en berättelse att ja, men jag ramlade när jag cyklade. Då kan man ju ändå säga, okej, men då brukar man ändå ta emot sig ungefär så här. Om man har ett stort blåmärke på insidan av låret, det är inte det riktigt logiskt.
Men jag tänker också att man skulle behöva fråga mera systematiskt, inte bara när man ser ett blåmärke, utan överhuvudtaget när, ungefär som jag tänker att alla som söker till missbruksvården, där behöver vi fråga om erfarenheter av våld också. Och det behöver alla, jag tror att man har haft det när man är i mödravården, att man frågar en gravid kvinna. Man vet att våld ökar i samband med graviditet. Till exempel. Och då behöver man systematiskt fråga.
Just att fråga om det förekommer våld, det kan vara en början till en förändringsprocess.
Visst. Och då är det ju viktigt att tänka att det kan vara en partner som är av samma kön. Så att man inte bara tänker att det är en man som har utsatt en kvinna, utan ja, här har jag med min kompis, tror alla, fast det liksom är ens partner. Och att man då låter den här tjejkompisen sitta med i rummet, till exempel.
Då kan man då ha lite generellt så här knep som man får lära sig, att man kan säga då att ja, vi har som rutin att vi alltid träffar patienten själv först. Så kommer jag hämta dig när vi är klara, typ så. Så att man... Även om det inte är rutin på akuten så får man ju typ hitta på sådana här saker.
En annan variant är ju att när man har pratat och får lite en sån känsla att man säger att vi undersöker alltid patienten själva. Om man liksom vill få ut någon efter ett tag. Det är ju två varianter.
För det är ju inte alltid man kommer på det innan. Eller det är ju typ aldrig man kommer på det innan kanske. Om det inte är superuppenbart.
Hur rakt på sak tycker du att man ska vara?
Jag tycker att man kan vara rakt på sak. Fast jag tror att det där som du gjorde nu, Ida, att du också kan säga att man liksom kan generalisera lite och säga jag har träffat många som har varit utsatta för våld och därför brukar jag ställa den frågan för att jag vet att det inte är så lätt att ta upp det. Men när du beskriver att du har det här och det här symptomet så tänker jag, är det så att du har varit utsatt för våld? Men att man just säger att det är vanligt och att man själv har mött ganska många. För då känner man sig inte ensam. Och för det är det som många gör. Det här är bara jag som är så här. Eller det är bara jag. Det är bara mig det händer. Men om man liksom kan inge någon slags förtroende att jag har haft många sådana möten. Jag vet hur svårt det är att prata om. Så tror jag att man kan vara ganska rak på sak.
Sen läste jag också att många som utsätts för våld inte själva ser sig själv som våldsutsatta och kanske inte tänker på våld. när de tänker på vad de har varit utsatta för. Mm. Så att man kan använda konkreta ord som till exempel slag, knuffar eller andra sätt. Mm. För att de kanske inte tänker att det här var väl inte våld. Nej. Eller så.
Nej, om man just säger, ja men är du en våldsutsatt kvinna? Nej. Eller är, som man sa förr, är du en misshandlad kvinna?
Nej, just det.
Nej, det var ju bara en knuff. Och så tänker man har en bild av en misshandlad kvinna. Hon ligger i ett hörn, alldeles blodig och liksom helt uppsvullen hela ansiktet. Mm. Men också att man kan prata om det här som är psykiskt våld. Har du varit utsatt för att någon... Ja, men har han kallat dig för hora eller fitta som är jättevanliga liksom skällsord? Och då tänker jag också att det är bra beroende på... Alltså det är väl inte det första man frågar om sexuellt våld. Mm. Men att man ändå kan nämna det också. Mm. För jag tror att det behöver inte alltid vara så att man som läkare då till exempel får ett rakt svar. Ja visst, jag är ju våldsutsatt och jag vill ha hjälp. Mm. Men bara att man får frågan och att vårdgivaren liksom säger men det finns hjälp att få. Så kanske det sätter igång en process som ett år senare när det är två andra som har sagt samma sak, då kanske man liksom är beredd. Men att man behöver veta att det finns hjälp att få, hit kan du vända dig. Du behöver inte säga ja nu.
Hur mycket tycker du att man ska markera att man tycker att det här är fel? För att jag hörde någonstans att man helst inte ska prata för illa om den här som har varit våldsam. För att då kan det liksom bli att man hamnar i någon slags försvarsläge istället.
Ja.
Och samtidigt känns det ju väldigt konstigt att inte tydligt säga att det här tycker inte jag är okej.
Nej, kan man inte bara säga att det här som du har varit utsatt för, det är inte lagligt? Eller... Ja, det kanske det är svårt med det här diffusa i och för sig.
Men man kan väl säga att som jag uppfattar det så tänker jag att det är ingen person som ska vara utsatt för det här. Så förstår jag att det här är din man och du kanske liksom har andra känslor för honom också som gör att det blir svårt för dig. Men utifrån det våld som du beskriver eller där du har sagt hur du har det, så tycker inte jag att någon ska ha det. Det tycker jag att man kan säga. Sen med all respekt för att hon gör sina val. Och det är väl det som liksom ibland har blivit komplicerat för en del. Att man har ställt som krav. Och helst ska du fatta ett beslut nu om att lämna. Och jag
nu
har
är det dags.
Ett skyddat boende här i bakfickan som du kan få. Vi kan skjutsa dig dit direkt. Och då har man ju sällan klienten eller patienten med sig. Utan man måste ju jobba liksom med motiverande samtal. Med all respekt, det är ditt val. Ja, det finns hjälp att få. Du är inte värd att bli utsatt för det här. Men om du inte vill göra en förändring just nu så vet du vart jag finns. Och jag kommer att höra av mig till dig igen. Eller kan vi bestämma en tid? Eller att man försöker att erbjuda stöd men inte kräva. Men något som jag tänker är viktigt är ju att ge hopp. Och att försöka liksom förmedla att det finns hjälp att få. Att det inte behöver vara så här. Att man kan göra förändring. Och då tänker jag att ni då skulle kunna hänvisa till Frideborg till exempel. Att hit skulle du kunna gå och få höra hur de jobbar. Och se om det skulle kunna vara någonting för dig. Och då har ju vi samtalsstöd till våldsutsatta om vi börjar med där. Och det kan ju vara både en person som lever i våld och som inte vet hur man ska göra, om man vill fortsätta i den relationen eller om man vill avsluta den, eller man behöver liksom hjälp att sortera sina tankar och känslor. Så det kan vara både liksom krissamtal, stödjande samtal, bearbetande samtal. Och då när man kommer till oss så får man i regel en tid. Om man ringer antingen själv eller via någon annan så får man i regel en tid inom en vecka. Och så får man träffa en behandlare. Och då får man ju information om vad det finns för hjälp att få. Och därefter så får man ju ta ställning till om man vill komma tillbaks. Och då kan man, då börjar vi ju ha något som vi kallar kartläggande samtal. Där man liksom försöker, både vi ger kunskap och information om det här som vi har pratat om. Vad är våld och vilka konsekvenser, hur mår man om man har levt med våld? Och vad kan hända med både kroppen och känslor och psyke och allting? Mm. Och sen finns det ju, många har ju ett behov av att prata och berätta också. Det är kanske första gången, man kanske har levt med det här i 10-20 år, och så är det första gången man pratar med någon. Så att få hjälp att sortera. Men sen blir ju liksom tyngdpunkten på hur kan jag gå vidare, hur ska jag leva ett liv fritt från våld, för det är ju våra målsättning.
Tänkte på de som lyssnar och befinner sig i andra delar av landet. Nu har vi förklarat vad Frideborg är, men vad skulle det kunna vara? Alltså, vad kallas det för om man är någon annanstans? Vad är det man ska söka efter?
Det kan vara kvinnofridsmottagningar. Oftast är det kommunala enheter och då kan man söka på kommunens hemsida. Och söker man på våld i nära relation så brukar det komma upp. Och det är ju vanligt på... I de allra flesta kommuner så finns det sånt stöd.
Om man gör en polisanmälan, brukar de förmedla kontakt till
er
då?
Det kan polisen göra också. Mm. Att informera om vart det finns hjälp att få. Sen finns ju också någonting som heter brottsofferjouren som finns i de allra flesta kommuner, tror jag. Mm. Och om det kommer så långt att det blir liksom polisförhör och en rättegång, så brukar ju brottsofferjouren också kontakta kvinnan och erbjuda stöd. Då är det mera kanske runt rättegång och rättsprocess som man får stöd. Men ju fler som känner till det här, alltså problematiken, vågar prata om det, vågar visa på att det finns hjälp att få, desto bättre. För sen har ju vi också då, och det finns ju också på jättemånga ställen, alltså behandling för våldsutövare. Och egentligen, om man då ska tänka för behandling av våldsutövare, där handlar det om att ta ansvar, se sin egen del, men också kunna börja prata om vad är det som gör att jag hamnar i det här, att jag använder våld. Och också se vad är våld. Inte bara tänka, nej men jag har ju bara, jag knuffar henne ju bara lite. Utan se hela vidden av våld, men också kunna försöka göra en förändring. Men sen när man har liksom pratat med de vuxna, då måste man ju också se till. Och det är ju egentligen det viktigaste, om jag får säga det viktigaste, så är det barnen. Och det kommer ni att prata mer om, men jag tänker att man får inte bara ha ett vuxenperspektiv, utan man måste tänka att här finns det barn. Och barn kan inte vänta, utan en förälder kan ju vara i en process i många år, att jag ska inte leva i det här. Men barn kan inte vänta i flera år, så att och då, om jag tänker på läkare till exempel, då kommer det ju en annan lagstiftning in där man får höra eller se att det är barn som riskerar att fara illa eller kan behöva ytterligare stöd. Att man har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten.
Göra en orosanmälan. Och i vissa fall direkt. Nej, jag tror inte man gör en polisanmälan, utan jag tror det är socialtjänsten som ska göra det.
Socialtjänsten gör polisanmälan.
Så det bör man inte tänka på när man är i vården.
Och när det gäller vuxna som där man ska göra polisanmälan, så är det ju aldrig så att man har det. Det är ingen skyldighet.
Nej, just det.
Men en möjlighet att bryta sekretessen. För det är det man gör om man gör polisanmälan mot en patients vilja. Och då är det ju när det är grov misshandel.
Och då gäller det att man har dokumenterat. Och
det är jätteviktigt. Och det tänker jag... Det kan ju vara så, vi möter en kvinna, det kanske tar många år innan hon väljer att lämna en förövare eller väljer att göra polisanmälan. Och så säger hon, jag har blivit systematiskt misshandlad här nu i 5 år. Ja, men är det bara du som vet? Ja, det är ju ingen annan som vet om det. Men det är klart, jag sökte på vårdcentralen en gång. Jaha, när var det? Ja, kanske för 2 år sedan. Alltså då är det ju jätteväsentligt att det finns en dokumentation i en journal. För då kan man liksom hänga upp hennes berättelse på en stödbevisning. Och det kanske är det som gör att den här förövaren blir fälld.
Mm.
För ord står mot ord och då blir det oftast ingenting. Så att det är jätteviktigt, även om man just i den stunden kanske inte ser användbarheten av att dokumentera.
Mm.
Och det gäller ju samma för socialtjänsten.
Mm.
Men de här mest då kvinnorna, eller det är bara kvinnor och barn?
Nej.
Är det män också?
Ja, det är män också.
Men mest
som är
kvinnor
utsatta.
Då? Ja, men jag tänkte som ni träffar.
Men vi möter mest kvinnor som är våldsutsatta, absolut. Men även män som är våldsutsatta.
Mm. Men kan männen också bo på skyddat boende?
Nej, eller? Det här är inte skyddat boende. Det här är mer samtalsdelen. Skyddade boendet är för bara för kvinnor. Mm.
Samtalsdelen kan även våldsutsatta män vända sig till. Men våldsutsatta män, finns det något annat boende för dem? Eller?
Mm, det finns några skyddade boenden i Sverige, men inte speciellt många. Och det är ju lite behovsstyrt, samtidigt som när det inte finns, då ser vi inte heller de behoven.
Mm. Nej, det är sant.
Men skulle en man komma och söka och behöva skydd, då försöker socialtjänsten ordna det på något sätt.
Mm.
Och det kan ju vara en lägenhet någonstans med stöd.
Mm.
Eller det finns skyddad boende. Det finns skyddad boenden för män.
Vi var inne på det här lite, men vilket stöd finns för de här kvinnorna? Vad kan man säga liksom, om man träffar någon där man misstänker det här och kanske får ut liksom den berättelsen, eller kanske inte, men vad kan man säga, så vad finns det för hjälp att få på kort sikt och lång sikt?
Alltså
det är väl olika kommuner då, tänker jag. Vi kan ju utgå bara från vad som
fast
är.
Fast det finns en lagstiftning där man har rätt att få skydd.
Vad är det för lag då?
Socialtjänstlagen. Då kan jag inte paragraferna.
Nej,
men i socialtjänstlagen så står det att våldsutsatta personer har rätt att få akut skydd och stöd.
Vad kan det vara då? Liksom?
Det kan vara skyddat boende till exempel. Det kan ju vara en akut situation där du kan inte gå hem. Du måste lämna ditt hem. Och då vänder du till socialtjänsten och säger jag är våldsutsatt akut.
Och då kan man alltid ha rätt att få hjälp direkt.
Alltså, jag kan inte säga att man alltid har rätt, men man gör ju en bedömning i stunden. Och då säger man ju inte det här ska vi utreda nu i 3 månader. Utan man löser ju den akuta situationen. Sen får man ju fortsätta utreda behoven på sikt. Men ett akut stöd får man.
Hur gör man då med barnen? Om det är barn med bilden, får de följa med skyddade boendet?
Det kan man göra.
Okej. Och vad, vad säger man då till pappan då? Liksom?
Ja. Man säger inte så mycket till honom, vill jag får säga.
Nej, men jag tänker
på hur läget är.
Han måste ju få reda på vart hans, i alla fall, eller vad som har hänt med hans familj. Att de bara är borta en dag. Kommer han väl efterlysa dem? Eller liksom,
ja, det är möjligt att han gör.
Så man ger ingen förklaring?
Det kan man ju göra.
Man behöver inte.
Man behöver inte ge en förklaring. Och det är ju kvinnan som är vårdnadshavare för barnen. De kan ju ha gemensam vårdnad.
För jag tänker att om man har gemensam vårdnad så är det ju inte så himla lätt. Man kan inte bara göra vad som helst mot föräldrars vilja, utan deras rättigheter är så starka.
Absolut, absolut.
Ja.
Så är det ju. Men man kan fatta beslut om att barn ska få stöd även om den ena föräldern motsäger sig. Socialtjänsten kan gå in och fatta ett beslut om vård och behandling till exempel. Så var det inte tidigare, men så är det nu. I regel när man kommer till ett skyddat boende, det ser lite olika ut, men då är det föräldern som ansvarar för att informera den andra eller inte. Så att det ligger på den föräldern som tar barnet till skyddat boende med sig själv.
Men då kan det inte bli liksom anklagade för kidnappning eller något sånt där?
Det kan nog säkert bli av våldsutövaren, men i regel kanske man också kan prata med den personen. Socialtjänsten kanske kan prata med våldsutövaren och säga att vi vet ju att det har förekommit våld här och vi utreder nu barnens situation. För det här är ju risk för barnen.
Mm.
Och under den tiden tycker inte vi att du ska ha kontakt med barnen kanske. Och prata med honom om det.
Mm. Men, jag tänker för att
men det är inte socialtjänsten som placerar barnen. Utan nej, det är en förälder som tar med sig sina barn. Och, är man vårdnadshavare, oavsett om man har gemensam vård, man har ett ansvar gentemot sina barn.
Mm.
Och tycker jag som vårdnadshavare att det här är för farligt för mina barn, då är jag skyldig att ta ansvar för mina barn och skydda dem. Och skulle den andra då säga, men jag har rätt till, ja men jag kommer inte låta dig träffa barnen nu. Säger den andra föräldern. Nej, men då söker jag kommer söka enskild vårdnad. Eller det kommer den andra säga. Jag kommer stämma dig. Jag kommer söka enskild vårdnad. Ja, gör det. Alltså,
men jag behåller mina barn tills dess.
Jag har barnen tills dess. Sen kommer du till domstol så småningom. Och då kan det bli både att man blir dömd till gemensam vårdnad. Eller enskild vårdnad med umgängesrätt. Eller... Nej, just nu kan han inte träffa barnen. Mm. Där gör ju socialtjänsten en utredning, en vårdnadsutredning.
Mm.
Men man har ett ansvar, för annars skulle man kunna säga också att om kvinnan i det här fallet är utsatt, barnen är utsatta. Ja, men jag vågar inte säga nej till honom. Jag låter honom träffa barnen ändå och barnen blir fortsatt utsatta. Då skulle sannolikt socialtjänsten säga... Ingen av föräldrarna kan ta hand om barnen.
Mm.
Hon kan inte skydda barnen heller om hon fortsätter att lämna dem till en som utövar våld. Så att,
nej, just det. När man då har fått kontakt med er på något sätt, antingen skyddat boende eller att man bara tar kontakt för råd och stöd.
Ja. Mm.
Vilka vägar kan man komma till sen? Extremen är väl då... skyddad identitet och att man tar sig till en annan stad. Men många kanske bara behöver kunna lämna relationen men ändå vågar bo kvar i stan. Hjälper ni till med att fixa boende och sådär? Eller hur ser det ut då om man inte behöver fly men ändå behöver lämna relationen?
Alltså det är ju socialtjänsten. Det är inte Frideborg just som hjälper till med de sakerna alltid. Utan det är ju att man får en socialsekreterare som kanske utreder då både vad den vuxna och barnen har för behov.
Mm.
Och så försöker man på olika sätt att vara stöd i det. Sen är det alltså att skaffa en ny bostad är inte så här helt enkelt som det ser ut med bostäder idag. Men man försöker ju att barn ska ju alltid ha tak över huvudet. Mm. Så att där försöker man ju bistå på olika sätt. Ibland behöver man ju byta kommun och då kan vi hjälpa till. Och vi har samarbete mellan olika kommuner där man liksom hjälper varandra. Det kan vara praktiskt stöd. Man behöver hjälp i stöd i kontakter med andra myndigheter, med rättsväsendet, Migrationsverket. Ja, du ser, det kan vara väldigt många olika kontakter med sjukvården.
Mm.
Ibland så följer vi med för att hjälpa kvinnan att beskriva hur hennes situation ser ut för att hon ska kunna få rätt vård också. Så att det kan vara lite olika stöd egentligen. I Norrköping, jag hörde den siffran idag, så är det 140 barn som lever med skyddad identitet.
Oj, bara i Norrköping?
Mm, bara i Norrköping. Och det kan vara skyddad identitet, sekretessmarkering, olika former av skydd i register då.
Mm.
Så det är många barn som lever med.
Ja, det är verkligen många. När man har fått skyddad identitet, brukar man fortsätta ha det hela livet?
Nej, det är nog lite olika. Det är ju Skatteverket som gör prövning av det. Och man har ju fått kritik för att man liksom, man måste förnya det här. Och har det varit lugnt då så, så kanske man tänker att behovet inte finns. Men det kan ju ha varit lugnt just för att man inte kan nå. Så att det, men på något sätt behöver man ändå liksom visa på att jag har ett fortsatt behov. Och det kan man ju få stöd i via sådana här organisationer som Frideborg till exempel. Att vi kan hjälpa kvinnan att föra talan också. Eller, för man behöver på något sätt visa på att jag har ett behov av fortsatt skyddad identitet. Mm-hmm. Och det är svårt att leva med skyddad identitet. Svårt att inte det blir röjt vart man är. Mm. Så att det finns ju kvinnor som är extremt våldsutsatta som har fått flytta och byta kommun kanske många gånger för att det blir röjt.
Jag tänker idag med sociala medier och Facebook och Instagram och sådär. Där figurerar man ju på bilder liksom, hur lätt som helst. Liksom. Det måste vara, alltså, det räcker ju med att ha någon gemensam bekant som man har varit på samma fest eller någonting. Mm. Och så har kameran kommit fram och det har kommit upp på Facebook. Mm. Det måste vara jättesvårt att hålla sig gömd.
Mycket, mycket svårare. Ja. Och det kanske ni ser på Facebook ibland också. Efterlysningar av personer som sprider sig också jättesnabbt. Och så när det är någon som har sett den där personen. Ja, så att man ska aldrig sprida efterlysningar på sociala medier. För man vet aldrig om det är en person som faktiskt håller sig undan.
Nej, det är ju väldigt viktigt.
Ja, men och jag tänker det finns rutiner för hur man ska handskas med till exempel barn i skolan. De kanske aldrig kan vara med på skolfoton eller klasslista eller sådana saker. Och jag tänker som du, det måste vara oerhört svårt idag med kameror som är framme hela tiden. Allt ska liksom...
Vilket slitigt liv att verkligen gömma sig alltid.
Ja, men verkligen. Vi fick lite lyssnarfrågor inför det här avsnittet. Då var det en person som skrev att hon hade en kollega som har varit borta från jobbet under en tid för att hon hade mått dåligt över att ha varit utsatt för våld av sin partner och skulle komma tillbaka till jobbet. Och då undrade den här liksom, kollegan hur personalgruppen ska bemöta henne när hon kommer tillbaka. Vad ska man säga och hur ska man bete sig? Hur ska man tänka där? Vad är din känsla eller erfarenhet av hur de här kvinnorna vill bli bemötta? Eller?
Ja, men jag tror ändå att det är bra att man är någon slags öppenhet i det. Inte låtsas som ingenting. Sen behöver man inte hålla på och älta där, men säga det man vet. Jag har hört att du har varit hemma och sjukskriven på grund av att det här har hänt. Och du vet att vi finns här och vill du prata om det så finns jag här. Eller, vi kan vara stöd om du behöver det. Ja, lite så tänker jag. Sätta ord på saker. Inte liksom ha det som en klump som
elefanten
ligger
i rummet.
Utan ju mer man kan sätta ord på. Sen behöver man inte liksom hålla på och tjata om det, tänker jag. Men ändå... Hur är det? Det är väl en vanlig hygglig fråga till en kollega om man har hört att någon har det varit med om saker.
Men generellt när det gäller liksom, psykiska orsaker till att man varit borta från jobbet och där kan man väl räkna in det här också, tänka att det är lite samma sak, att om man har varit borta till exempel för man har brutit benet eller haft en hjärtinfarkt, då är det så självklart att man frågar hur har det gått, vad kul att se dig, hur gick det, vi har varit oroliga och sådär. Men om någon har varit borta för en depression eller ångest, eller kan jag verkligen tänka mig misshandel eller sådär, då blir det liksom locket på ganska lätt. Att man är så rädd att säga fel och liksom, alla bara skruvar på sig.
Det känns som att det spär på den här känslan av skam över vad man har varit med om. Att man får inte ens liksom, ingen orkar ens säga vad som man har varit med om, utan det ska bara tystas ner. Det kan ju inte vara bra.
Man möter någon på gatan och liksom byter trottoar
Och så är man ju redan, som du har sagt, säkert mer ensam än man var innan.
Ja, och jag tänker att komma tillbaks till jobbet och veta att alla vet. Och skuldkänslor, skamkänslor. Och sen är ingen som benämner det, utan det blir ju verkligen något jättefarligt och tabubelagt. Och det här måste vara extremt hemskt. Istället för att jättemånga där har varit med om samma saker eller känner någon annan som har varit där, men säg det då. Sen vet jag att det är svårt att säga, men ändå liksom benämna det. Och fråga och säga att just det här att man finns där och skulle det hända igen, eller om du vill prata om det så så finns jag här.
Hur snabbt kan man få till ett skyddat boende om en kvinna söker på akuten till exempel? Kan det komma redan samma dag.
Mm.
Liksom.
Mm. Mm. Så är det ju. Ja. Man kan ju inte säga, ja men gå hem nu ikväll och sen hör vi av oss imorgon. Utan då är det ju så att är man på akuten och behöver skyddat boende i anslutning till att man blir utskriven från akuten, då får man ju kontakta, är det kväll eller helg eller natt? Är det socialjouren? Annars är det socialkontorets mottagningsenhet. Mm. Och de jobbar ju liksom... Mm. Det finns personal dygnet runt och man har en akut verksamhet så att man kan... Då är det då, här och nu liksom.
Hur brukar det se ut? Hur ofta är kvinnorna på det här liksom, skyddade boendet?
Hur länge
är de där? Ja. Hur brukar det se ut?
Det är lite olika. Mm. Jag tror att vår snitttid kanske är 60 dagar. Men det kan ju vara någon som har varit mycket, mycket längre. Och någon som är en dag. Så att det är så svårt att prata om snitttider. Men vi 3 månader kanske, 2-3 månader. Mm. Sen brukar kanske det akuta liksom, utsattheten upphöra. Många blir ju utsatta i sitt hem. Mm. Man kan vara kvar i stan. Men sen blir nästa fråga, liksom, vart ska jag ta vägen nu då? När jag har lämnat mitt hem.
Mm.
Och då infinner sig frågan om ny bostad. Och det är svårt.
Mm. Så det är lite det som kan avgöra hur länge man
är
hos er?
Det kan absolut avgöra. Och ibland är man ju allt för länge hos oss, tycker vi.
Mm.
För att det är jättebra att komma till oss i början och man träffar både andra som har varit med i samma situation och man får mycket intensivt stöd och vi har liksom personal som jobbar där, men sen så är det kanske inte, man bor lite kollektivt, det är liksom ja, det är inte så kul och det är inte så bra, man vill ha sitt eget och med sina barn kanske. Så att efter några månader så tycker inte vi heller att det är så himla bra att vara kvar.
Nej.
På det sättet. Men då kan det ibland dra ut på tiden.
Men hur ser det ut? Liksom, de kvinnorna som bor hos er, brukar de fortsätta med sitt vanliga liv? Typ gå till jobbet och fast de bara kommer till er sen istället för att gå till sitt vanliga hem?
En del gör ju det. Ja. En del kan göra det. Och en del barn kan fortsätta gå i skola och på förskola. Medan andra inte kan det. Är det så att man kommer till... vårt skyddade boende så kan det ju vara så att man faktiskt efter en liten stund bedömer att man kan inte vara kvar hos oss. Då kan man inte gå ut, du kan inte liksom vara inlåst.
Nej.
Och dina barn kan inte vara inlåsta. Då kanske man måste komma till skyddat boende i en annan kommun. Där man faktiskt kan gå ut och röra sig liksom fritt.
Mm.
Så det ser ju väldigt olika ut hur man bedömer hotbilden egentligen.
Maja, är det någonting annat som du skulle vilja skicka med vårdpersonal som du tycker att vi brukar missa eller glömma eller sådär? Eller bara något liksom, budskap till de som lyssnar? Eller tycker du att vi har pratat om det mesta kanske?
Ja, men det som jag tänker är oerhört viktigt är ju något som är så självklart egentligen. Och det är ju respektfullt bemötande.
Mm.
Att verkligen ta sig tid och lyssna.
Mm.
Inte förvänta sig att man kanske bara sitter med en manual. Ja, men nu ska jag fråga om våld. Ja, men har du varit utsatt för våld? Utan försöka vara lugn i samtalet. Vara liksom där och närvarande. Och verkligen öppet intresserad. Och vilja höra.
Mm.
Alltså... Och det kan ju vara väldigt skrämmande att få höra om vad en del människor är utsatta för. Men att försöka inte visa det.
Okay.
Inte liksom bli rädd eller liksom oj, så där kan man inte leva.
Mm.
Det där är ju jättefarligt och hemskt. Utan försöka att vara liksom lite tillbakalutad i... Att ta emot och att signalera att jag har hört det förut. Även om man inte har det.
Mm.
Men lite var liksom lugn i rummet. Mm. Inte få panik.
Mm.
Och börja liksom försöka fixa saker.
Mm.
Utan var lugn i bemötandet och lyssna. Och det är inte säkert att den här personen vill ha massa lösningar.
Nej.
Utan den kanske för första gången bara börjar berätta. veta. Mm. Så att fråga i sådana fall. Vill du ha råd? Vill du ha hjälp? Mm. Annars är det kanske ett första möte att man bara lyssnar. Det tänker jag är viktigt.
Mm. Mm. Ja, men det är väl ett jättebra budskap att skicka med. Mm. 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 Tack så jättemycket Maja för att du ville komma hit och berätta.
Ja, kul. Mm. Det är roligt.
Jag tror det här är viktigt för många inom vården att tänka på. Om ni vill kontakta oss så är det som vanligt så att man kan kontakta oss via våra sociala medier. Instagram, AT-läkarna podcast heter vi där. Och på Facebook heter vi AT-läkarna. Man kan mejla oss på hej@atläkarna.se.
Mm. Och det är ju många som har gjort det inför det här avsnittet och kommit med väldigt viktiga frågor, framförallt kring bemötande av kvinnor där man misstänker att det förekommer våld. Och det ämnet ber vi att få återkomma till, för det är för stort för att rymma i det här avsnittet. Så att kring bemötande, vilka frågor man kan ställa, hur man ska göra med eventuellt partner som följer med, kring orosanmälan, eventuellt polisanmälan, alla sådana praktiska frågor kommer vi ha i ett separat avsnitt längre fram.
Mm. Så att det är bara att hålla utkik så kommer det också.
Mm.
Ja. Hej så länge.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.